Det är minusgrader. Det är vinter och ovanligt mycket snö. Det är 80-tal och jag går på högstadiet i Gävle. Det är morgon och jag är på väg till skolan. Jag har kommit ungefär 100 meter hemifrån. Jag har fortfarande inte träffat några klasskompisar på väg till skolan. Men jag vet att det bara är en tidsfråga och att det därför är bråttom. Jag gömmer mig bakom kvarterets största snöhög. Den här vintern har alla högstadieelever i Gävle snowjoggers, en sorts hybrid av sneakers och vinterstövel. Och när jag säger alla så menar jag verkligen alla, utom jag. Istället för snowjoggers så har mina föräldrar gett mig ett par grova vinterkängor i läder som ser ut att ha varit med i något avgörande slag under finska vinterkriget. Oerhört breda i fram, man kan lätt få plats med dubbelt så många tår. Jag gissar att det behövdes tjocka sockor i finska vinterkriget. Skolkorridorens härskare, Steffe i 9B, han hade på bara några sekunder hittat det perfekta öknamnet för mina kängor. Fan oje, har du tagit på dig karankadojerna? Nu gömmer jag mig alltså bakom vårt kvarters största snöhög. Skammen har drivit mig hit. Skammen över att ha karankadojer istället för snowjoggers. Jag lyckas ta av mina karankadojor och sätta på mig ett par jumpadojor som jag smugglat med mig hemifrån. Det är inga snowjoggers, men jumpadojor är det näst bästa i det här läget. Skammen är alla uppfinningars moder. Skammen får oss att göra saker. Får oss att planera våra liv så att det är tajmat och klart in i minsta detalj för att slippa träffa den där personen. Slippa ringa det där telefonsamtalet. Och slippa gå den där Golgata-vandringen genom skolkorridoren på Lillhagsskolan medan Steffe skriker i ditt öra om Kalle Anka-dojor. Jag stoppar min väska med kalankadojorna längst in i skåpet. Där får de ligga hela dagen för att plockas fram ur väskan efter skolan på vägen hem bakom snöhögen. Välkommen till en ny omgång av Känsligt läge. Den här säsongen ska vi prata om drottningen av dåliga känslor, skam. Jag heter Uje Brandelius. Alla känner skam. Jag skulle vilja gå så långt som att säga att skammen kanske är vår viktigaste drivkraft. Skammen är det som får oss att gå upp på morgonen, borsta tänderna och inte gå till jobbet utan byxor. I familjen tycks skammen trivas allra bäst. Och det är kanske inte så konstigt. Ju närmare vi står en person, desto mer skäms vi. För det är så att allra mest skäms vi över våra släktingar, våra syskon, våra föräldrar och våra barn. Något som kan vara lite skämmigt att erkänna. Har jag fått mina föräldrar att skämmas över mig? Det är jag ganska säker på, men ingenting som jag fått höra. En som däremot fått smaka på vad skammen kan kosta, det är Maria, som vi ska träffa i dagens program. Inte bara hennes föräldrar, utan hela hennes släkt skämdes för henne och ville också få henne att skämmas för sig själv. Vi åker till Eskilstuna. Här bor Maria tillsammans med sina två tonårsbarn. När vi plingar på och Maria öppnar dörren så slår en underbar doft av mat emot oss. Maria bjuder på en kycklingrätt som kan vara det godaste jag någonsin ätit i Eskilstuna. Jag och min producent Emmy är lite överraskade av den generösa måltiden. Men Maria förklarar att som syrian är det självklart för henne att bjuda på mat när man får besök. Vi pratar om hur bra Marias nya matlagningsmanick, airfryern, funkar. Sen ber jag Maria berätta sin historia, som började, som så ofta, med kärlek.
Så fort jag såg honom så blev jag ju kär från första ögonkastet. Jag visste bara vad han hette, ingenting annat. Men så fort jag såg honom, jag kunde inte sluta fnittra. Och det var någonting i mig som bara skrek, om inte jag gifter mig med dig så kommer jag fan inte gifta mig med någon. Så.
Hade du varit kär innan?
Ingenting med den, på den här nivån. Alls. Så att jag gick därifrån men ville liksom gå tillbaka. Mm. Och så, liksom, det var bokstavligen kärlek från första ögonkastet.
Mm. Men vad var det som gjorde att du tänkte, honom ska gifta mig med? Det är inte så vanligt att man i den åldern tänker det.
Nej, och det har ju med den kulturen jag är uppvuxen i. Jag fick inte ha pojkvänner. Alltså det fanns inte. Det finns inte ens någonting som heter pojkvän. Man är antingen förlovad, trolovad eller gift. Så att jag visste att om jag ville vara med honom, då behövde jag gifta mig. Så att då kom jag hem till min pappa. Direkt när jag hade kommit hem från Stockholm så sa jag till honom, du, jag träffar en man och jag ska gifta mig. Punkt.
Vad sa han då?
Han var inte jätteglad. Han sa, nej, det ska du inte. Jo, det ska jag. Nej, det ska du inte. Jo, det ska jag. Och så höll vi på med det där ett tag. Tills han förstod att jag menade allvar. Och då var det ju hans uppgift att börja liksom, kolla, vad är det här för man? Är det en bra man? Är det en bra familj? Så att då var det hans uppgift att liksom lista ut det. Och ringa runt för att kolla och höra med andra som... Ja, men kände familjen. Syrianer känner ju syrianer. Så.
Så han gjorde en Facebook-koll innan Facebook fanns?
Exakt. Vi Facebook slår dig i väggen. Liksom. Vi vet hur man undersöker sånt. Så att, han hittade ju ingenting. Utan det var ju en tipptopp kille. Så att, i juni träffade jag honom. I januari gifte mig.
Den tiden då som ni fick som mellan att ni sågs och gifte er, kunde ni hänga bara ni?
Ja, det kunde vi väl kanske inte. Vi gjorde det typ hemma hos mina föräldrar. Då fick vi typ så här vardagsrummet eller köket eller så. Så att det var sånt vi gjorde. Ingenting mer. För man var väldigt rädd för... Vad kommer liksom folk att säga ifall de ser mig och honom själva?
Det låter krångligt att bli ihop och behålla sina känslor för varandra, med far och mor tjuvlyssnande bakom dörren. Men det var så det var, säger Maria. Ingenting man ifrågasatte. Och ännu lite krångligare blev det av att Maria var politiskt engagerad i Socialdemokraterna. Skitsnacket kom som ett brev på posten.
Jag hade ju väldigt många som redan då pratade väldigt mycket skit om mig. Just för att jag var politiskt aktiv, jag var väldigt engagerad, jag var ute på möten, jag var inte alltid hemma och så på helgerna för att jag var på någon SSU-kurs eller vad det nu var för någonting. Och det fick ju mina föräldrar höra hela tiden. Jag blev ju kallad för hora hela tiden på grund av det. Så att jag tänkte alltid på vad jag gjorde för att inte få mina föräldrar att få ännu mer skit på grund av mig.
Mm. Vilka var det som kallade dig för hora?
Släkten. Alla möjliga olika i släkten. Uteslutande bara kvinnor.
Inför dig och din pappa? Och...
Ja, de kunde ringa till min pappa och säga, din hora till dotter, kan du inte uppfostra henne? För man får inte göra någonting, speciellt som tjej, som liksom drar... Ja, skam över familjen på ett eller annat sätt. Det begreppet följde efter en vad man än gjorde under uppväxten. Hur man klädde sig, hur man betedde sig, hur man pratade med andra, hur man skrattade, alltså på den nivån. Skam har ju någonting, alltså varit någonting som jag vet inget annat utan det begreppet hängandes över mig.
Det här halvåret som gick mellan att du träffade den här killen som du blev kär i och till att ni gifte er, han kärleken svalde någonting eller var du lika fnittrig på bröllopet som du var när du såg honom?
Jag var lika fnittrig. Och det var liksom det var en helt underbar helt underbart bröllop. Festen var skitrolig. Jag hade åkt till Turkiet och sytt min stora liksom, vita bröllopsklänning så att jag fick den precis som jag ville. Så att allt var precis som jag ville. Jag visste ju också att jag hade hittat rätt. Han kändes som hemma. Han kändes som den personen jag skulle liksom, bli grå och gammal med.
Nu var det Maria och hennes man. Inga fler viskande samtal med föräldrarna i rummet intill. Nu var det dem. Nu var det deras tur att leva i kärlek och trohet i evighet. Amen. Den där evigheten visade sig dock vara en mycket kort evighet.
Inte ens 2 veckor efter vårt bröllop så tar han, vi sitter och har någon slags diskussion och kommer inte ens ihåg vad den handlar om, för så betydelselös var den. Det var inget bråk eller skrik, utan det var en diskussion vi hade, och sen så mitt i diskussionen så liksom går han upp och sen så tar han tag i mitt hår och sen slänger han mig i elementet.
Vad tänkte du då?
Jag tänkte nog inte så mycket mer än att helvete, jag kommer inte kunna säga det här till någon. Det är bara att knipa igen, för jag visste att skilsmässa var inte ett alternativ. Så att det var bara att göra så här, lage efter läge. Det var vad jag gjorde i många år sedan efter det.
Jag förstår att det är jättejobbigt att peta i de här såren, men kan du försöka ge en bild av det helvete som du hade?
Han misshandlade mig fysiskt de 5 första åren i vårt liv. Och sen så övergick han till att bara, inom situationstecken, misshandla mig psykiskt. Den psykiska gör ont på ett helt annat sätt. Den smärtan försvinner liksom inte. Den är kvar.
Och den utövades muntligt?
Muntligt, verbalt. Med både liksom skrik och gap och hot. Och ibland inte ens hot eller skrik, utan bara liksom i så här normal ljudnivå där man fick mig att förstå att jag var helt jävla värdelös. Egentligen någon som inte borde leva överhuvudtaget, för att jag var överflödig på alla sätt och vis. Och sen så lärde jag ju mig hur han ville att jag skulle bete mig. Hur jag skulle vara, hur jag skulle prata för att inte liksom väcka någon slags aggression. Så att från att vara en väldigt färgglad person, jag var tydlig, jag var engagerad, jag hade energi som kunde räcka till flera länder, var liksom inte rädd överhuvudtaget. Från att vara en sån person som är så att rädd fanns inte i mitt lexikon överhuvudtaget, till att bit för bit bli en person som är väldigt grå, väldigt tyst, tillbakadragen, så här, slutar ha någon slags mål med livet. Alltså från att vara den personen till att bli den personen, det är en väldigt utdragen process. Det händer ju inte över en dag och natt.
På vilket sätt var skammen närvarande, eller kanske till och med motor i ert destruktiva förhållande?
Jag skulle vilja säga att det var A och O i vårt förhållande.
Marias historia är inte unik. Många kvinnor i Sverige har levt och lever under de här omständigheterna. Maria vet också att hennes privata berättelse är mer än en privat berättelse. Marias berättelse är idag i Sverige politiskt krut. Maria själv håller ofta föreläsningar om hedersförtryck. Ett ord som diskuterats på längden och tvären, men som får konturer när Maria berättar sin historia.
Jag gick ju hem till min pappa en dag efter jobbet när jag hade bestämt mig efter väldigt mycket om och men. Att jag, och det var ju honom jag informerade först, det var inte min man. Så att då gick jag hem till min far och då sa jag till honom, du, det här och det här och det här, det här har jag råkat ut för. Och så sa jag, avslutade jag med att jag vill skilja mig nu. Och då så svarade han, det finns ingenting som inte går att lösa. Så att det förstod jag ju då inte riktigt vad det var för någonting. Det uppenbarade sig efter det. Och det var ju att släktingar kom hem till mina föräldrar, både från min sida och från min mans sida, för att lyssna på varför jag vill skilja mig, för att jag ska få med någon av de här att liksom ställa sig på min sida, så att jag kan säga till pappa, nu står den här personen på min sida, kan jag få skilja mig nu? Jag förstod ju efter ett par månader, det där pågick ju ett tag. Det här kommer inte gå. Det är ingen som kommer att gå med på det här.
Kan du ta dig tillbaka till den dagen när du säger till din pappa att du vill skilja dig och han säger, vad var han sa nu?
Det finns inget som inte går att lösa.
Det finns inget som inte går att lösa. Alltså du har levt 11 år i ett destruktivt förhållande och blivit slagen. Hur känns det att höra det från sin pappa?
Jag blev ledsen, men det var jag ju hela tiden under den perioden. Fundersam och väldigt ställd, för jag hade ju liksom öppnat upp och berättat vad jag hade råkat ut för, och någonstans ville jag ju ha en bekräftelse på okej, vi förstår, vi kommer att hjälpa dig. Även om den chansen var minimal så hoppades jag ju ändå på den, så att det var ju en besvikelse. Men jag hade liksom inget val, för att jag höll på att bli dum i huvudet på riktigt. Nästan liksom redo att sätta sig in i ett madrasserat rum, för att jag var så slut på alla sätt och vis. Jag kunde inte prata längre utan att börja skrika. Alltså min ljudnivå blev ju så hög, så att till och med när jag pratade normalt så skrek jag. För att jag ville att jag ville bli hörd. Jag ville att man skulle lyssna på mig. Och jag kände inte att någon gjorde det. Så att då var det ju bara så här, okej, men de kommer tycka illa om mig. Jag kommer aldrig någonsin att reparera det så kallade ryktet som de vill att jag ska ha. Jag har aldrig haft det, för de har alltid hatat på mig för att jag har varit väldigt framåt. Ja, men låt dem göra det då. Nu skiter jag i det här.
Jag skulle fråga så här. Du levde i det här väldigt destruktiva förhållandet med massa olika skamkänslor. Hade du någon nytta av skam också när du tog dig ur allt det här?
Nytta vet jag inte, men jag kom väl fram till en punkt i mitt liv där jag kände att jag skiter fullständigt i vad folk tycker och tänker om mig. Jag behöver göra det här nu. Jag eliminerade skambegreppet fullständigt från mitt liv, annars hade det inte funkat. Så den tog jag bort, och sen så bara kände jag, om det är någonting åt skamhållet jag ska ha, då ska jag vara skamlös. För annars kommer det inte funka. Så att
skamlös är ett bra ord. Men det har dubbla betydelser i det här samtalet, känner jag. När jag säger skamlös så menar jag ofta en person som går över lik för att liksom få sin vilja fram, och som inte bryr sig om andra människor. Alltså det är någonting dåligt. Men när du använder det så låter det faktiskt bra.
Jag var tvungen att bli skamlös, och i den kontexten som jag kommer ifrån så var jag verkligen skamlös på alla sätt och vis. För jag gick emot de normer som fanns, som man inte gör på det sättet som jag gjorde. Nu tror jag att det är dags för kaffe, va?
Åh, vad underbart. Är den Twin Peaks-inspirerad, körsbordfajan?
Jag vet inte. Tack. Vi får se vad du tycker om den.
Ja, jag vet inte vad jag kommer tycka.
Körsbärspajen är precis lika god som jag trodde. Jag tänker på mina kalanka skor och hur larvig min skoskam ter sig i jämförelse med det som Maria varit med om. Skammen kommer i olika storlekar, men det är samma skam. Samma känsla av att det får aldrig komma ut. Det här måste förbli hemligt. Men Maria gjorde det som inte alla kan, vågar eller orkar. Hon åkte hem till sina föräldrar och ställde ultimatum.
Jag gick in med ytterskor. Jag bekymrade mig inte ens att ta av mig dem. Så sa jag bara till dem, antingen accepterar ni att jag skiljer mig, eller så tar jag mitt pick och pack, jag tar mina barn och så sticker jag härifrån, så kommer ni aldrig någonsin få träffa någon av oss igen. Punkt. Då föll poletten ner. Och de förstod att jag kommer inte ångra liksom det beslutet jag har tagit. För det är ju någonstans vad de väntar in, att jag ska ta tillbaka det. Och jag skulle inte göra det, och det förstod de. Så att jag och mina barn var ju viktigare för dem. Så att de pappa tog luren, ringde till min före detta svärfar. Och så sa han till honom att hon kommer inte ångra sig. Alltså, det här är vad hon kommer att göra. Mm. Så att nu får ni backa. Mm. Herregud, jag trodde jag skulle se väldigt många saker, men inte att min pappa skulle vilja göra det här, för jag visste vad han hade att förlora.
Det du säger om hur du kom loss och att skammen redan var maximal, så att säga, för dina föräldrar, det kunde inte bli värre, och att det var en nyckel. Jag tänker, är det inte precis det som är skammens hemlighet, att om vi fullföljer och gör skamliga saker, är skamlösa, då försvinner skammen. För skam som styrmedel funkar ju bara så länge den är, så att säga, hemlig och fortfarande kan kallas skam. Eller förstår du vad jag menar? När man liksom öppnar fönstren och solen strålar och letar sig fram till skammen, så blir den ju ofarlig.
Mm.
Håller du med om det?
Ja, det gör jag. I den situationen som jag befann mig i, så blev ju skam ingenting som jag till slut tänkte på längre. För jag visste att jag hade dragit skam över familjen. Det var liksom, det var klart. Så att, vad skulle de mer säga än vad de redan hade sagt om mig? Jag hade redan fått höra allt.
Ja,
så att det fanns ingenting mer de kunde såra mig med. Det fanns inget mer de kunde säga för att påverka mig. Men det är klart att när det pågick och jag fick höra det, det är klart att man känner en extremt stor skam över att man har låtit sig själv vara i den sitsen. Nu ringer trollet. Jag ska kolla vad han vill.
Ta det där.
Hallå. Hej. قاعد مع سفيرس راديو عم يصوري مقابلة ودقيت لي عم بحكي عليك. ده يلا باي. Jag måste springa ner och lämna min hindersprövning till honom. Han ska skjutsa den till pressen.
Var det blivande man eller?
Nej, min pappa.
Ja, det var min pappa.
Ja, han skulle hämta intyget om hindersprövning så att jag får gifta mig.
Nej, jag förstår. Måste han skriva under det?
Nej, det är min svenska präst som har undrat, varför har du inte gett mig den än? Och då har pappa sagt att han hjälper mig att skjutsa den så att han vet att den kommer fram.
Okay.
Annars får inte jag gifta mig i Svenska kyrkan.
Nej, jag tänkte, jag har aldrig gift mig i Svenska kyrkan, men vad skulle det finnas för hinder?
I Sverige måste du ju söka om en hindersprövning när du ska gifta dig. Så du och din partner behöver ju skicka en gemensam blankett till Skatteverket som bedömer ifall du får eller inte får gifta dig. Om de märker att du är liksom släkt eller om det finns något annat som påverkar ett eventuellt giftermål, då säger de att du får inte gifta dig.
Jag förstår, det som din släkt gjorde förra gången.
Ja, exakt. Nu är det Skatteverket som bestämmer. Och de bestämde att vi får gifta oss.
Men hur känns det att ha bytt ut släkten mot Skatteförvaltningen?
Åh, gud. Skatteverket är ju lite mer objektiva, så att det känns bra. Om någon ska bedöma mig så föredrar jag Skatteverket.
Mm.
Jag måste springa ner.
Gör det. Det känns som lite viktigare än det vi håller på med.
Maria springer ner på gatan. Hon ska gifta sig om några veckor. Ett äktenskap som förhoppningsvis får Maria och hennes nya man att leva lyckliga i alla sina dagar. Men om det inte blir så, om de i framtiden vill skilja sig, så blir det förhoppningsvis en skilsmässa helt utan krav på att berätta för sin släkt om när, hur och varför. Och framförallt, en skilsmässa fri från skam. Du har lyssnat på Känsligt läge i P1. Producent var Emmy Bergqvist och ljudtekniker Joakim Lövgren. Känsligt läge görs av Munk Studios. Jag heter Uje Brandelius och tackar för att ni lyssnade.